De flesta av oss här tror jag är övertygade om att Bibelns historiska berättelser är händelser som faktiskt har hänt på riktigt. Håller ni med om det? Ja, det är inga sagor eller myter, och i många fall så kan ju då vanlig historieforskning bekräfta det här. Och sen många av er vet nu också att dessa berättelser då är profetiska bilder för andliga skeenden och andliga verkligheter. Både för sånt som redan har inträffat, men sånt som ska ske också. Jag ska ta lite sådana exempel. Och till exempel kan man ju då se skapelseberättelsen och de sex skapelsedagarna och den sjunde vilodagen som profetiska bilder för världshistoriens 6000 år och ett avslutande tusenårsrike. Och tusenårsriket blir ju då som en vilodag, en sabbat för hela jorden. Och har man nu gått loss fullständigt på evolutionsläran så tappar man ju faktiskt den här kopplingen, vilket kan vara väldigt synd. Man kan se syndafloden och Noas ark som en profetisk bild för hur alla de som har valt att sätta sin tilltro till Jesus kommer att bli räddade undan en dom över jorden. Och vår frälsningsark Jesus kommer då liksom att lyfta oss undan Guds vrede över jorden. Och i Jesaja 34 och vers 8 så talas det om att Herrens dag är ett vedergällningens år. Så kanske denna Herrens dag varar just ett helt år. Vet ni hur länge Noa var i arken? Ett helt år. Och det kan ju då vara intressant i det här sammanhanget, va? Sen finns det en annan intressant text hos Jesaja som jag tror talar om just Herrens dag, då de avlidna troende får liv igen och sedan så hålls de på en säker plats under den tid som Gud straffar jorden. Och det är det från Jesaja kapitel 26 och vers 19-21. Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla ni som bor i stoftet, ty din dag är ljusets dag och jorden ska ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Sen kan det ju också vara en intressant förebild att det var 7 dagar före floden började som Noa fick reda på att det var exakt då den skulle börja, efter de här 7 dagarna. Och det kan man ju då koppla till vad man brukar säga om antikrists 7-åriga rike och Herrens dag som då kommer efter detta, som vi vet. Berättelsen om Babels torn har också ett budskap till oss. Och då om mänskligheten som alltid strävar liksom efter såna här stora enhetsprojekt där man ställer universums skapare liksom utanför för att man själva vill bli som gudar. Och det gjutna tegel då som de byggde Babels torn med, det är nog bilder för att människorna i ett sånt här enhetsrike, i såna här enhetsprojekt, de måste bli likformiga, precis. Människorna ska liksom drillas och skolas till att bli stereotypa och politiskt och religiöst korrekta, PK som vi brukar säga, med samma åsikter i allting också. Men Gud har en annan bild för hur vi egentligen bör vara. Bibeln nämner nämligen att ett altare ska byggas av ohuggen sten. Och det står då i Andra Moseboken kapitel 20 vers 25. Och det handlar alltså om byggstenar som då är olika i form och storlek. Och det är nog en bild av att vi får vara olika och att vi då komplettera varandra inför Gud på allra bästa sätt. Sen det jordbäck som människorna använde för att foga samman stenarna i bygget av Babels torn. Det bestod av asfalt. Det är samma sak, jordbäck och asfalt. Och det är en tjockare form av råolja. Och själva ordet asfalt kommer troligen, eller det är troligen ett semitiskt låneord med betydelsen hindra från att falla omkull. Vilket ju passar in då väldigt bra här. Och här ser vi någon slags koppling som kanske bekräftar Bibelns berättelse då i en viss mån. Och sen då råolja och kol och gas. Det måste ha blivit till av det väldiga biologiska material som packades under liksom syndaflodens sedimentlager. Och sedan så blev det liksom fossilt där då, vi brukar prata om fossilt bränsle. Och det är så här att med hög värme och högt tryck så kan man få fram råolja väldigt snabbt. Och det här är då såklart vad som hände med den här enorma mängden av biologiskt material när det begravdes under alla de här sedimentlagren. Den svarta asfalten då som människorna använde till bygget av Babels torn, det kan vi se som en bild av den gamla världens syndiga ideal som idag sammanlänkar människor i, vad ska vi säga, i nutida antikristliga strävanden. Och när vi pumpar upp, när vi pumpar upp olja idag, svart olja, så är ju det faktiskt delar av den gamla onda världen. Det är en lite hemsk tanke, men det är också intressant, för att det är ju sånt här som leder till miljöförstöring, kriser, kaos och i många gånger till krig. Intressant att reflektera över. Sen ska vi också minnas att Gud efter syndafloden hade befallt människorna att sprida ut sig över jorden och att föröka sig där ute. Men så valde man istället då samlas till det här enhetsprojektet. Och det här påminner oss om att Jesus har befallt oss att gå ut i världen och föröka de troendes antal. Och vi ska alltså inte samlas till storskaliga kristna enhetsprojekt och katedralbyggen och verksamhetsbyggen och så vidare. Vi ska istället vara Jesu enkla budbärare som inte sätter ner våra tältpluggar djupare än att vi kan liksom dra vidare så fort som Herren vill det. Sen har vi då det judiska folkets fångenskap under farao i Egypten, och det är en bild för hur mänskligheten är i fångenskap under synd och Satans herravälde. Judarnas räddning ur Egypten, vandringen genom Röda havet och deras 40-åriga ökenvandring och deras intåg i det heliga landet, det är ju då profetiska bilder för den kristnes frigörelse från syndens bojor, dopet i vattnet, den livslånga vandringen med den heliga ande i helgelse och sedan den dag då vi får möta Jesus och gå över liksom till en välsignad evighet med honom. Det finns såklart fler sådana här profetiska förebilder i judarnas ökenvandring, men det här var de exempel som jag ville ta. Sedan, om man ser på det judiska folkets framgång med att inta det heliga landet, så kan det vara en profetisk bild för hur den kristna tron med framgång har liksom spridits över jorden. Och judarnas ökade välstånd är en bild för det ökade välstånd som kristna länder har fått uppleva. Men det här välståndet, det korrumperade väldigt snabbt den judiska tron på Gamla testamentets tid. Och det är ju exakt vad som sker i de kristna länderna idag också. Och nu ska ni lyssna noga, för att jag har denna tanken då, att om allt detta nu jag har tagit som exempel då är relevanta profetiska förebilder, så är även det judiska folkets avfall från den sanna tron en profetisk bild för vad som kommer att ske när det gäller kristenheten. Men judarna lämnade ju inte sin tro helt och hållet, va? Men de blandade in mer och mer av hedendom och okultism och spiritism och allsköns villfarelse. Och det gjorde de då förmodligen för att upprätthålla det här välståndet som man hade uppnått. Och det är ju exakt vad som sker i kristenheten idag. Man vill bevara välståndet och gärna öka på det också. Det är ju sånt som framgångsteologin har fokus på. Men Gud sände gång på gång profeter till judiska folket som varnade. Men man lyssnade inte, och till slut så gick ju inte den här ursprungliga sunda tron att hitta i Israel. Men Anders nämnde det också, trots det så inträffade ändå några underbara kortvariga reformationer, kan man säga, bland judarna när det trädde fram rättfärdiga kungar som Hiskia och Josia. Och det säger mig då att även vi kristna kan få se kortare perioder av andligt uppvaknande även i denna sena timma som jag tror vi befinner oss i. Och jag tycker till exempel att ni är ett exempel på ett sånt andligt uppvaknande. Och själv går jag och hoppas på att ett sånt här andligt uppvaknande i Sverige ska växa till och kanske bli en sista andliga välsignelse för vårt land. Så ni får gärna smitta andra, skulle jag vilja säga. Jag hoppas på det. Kung Hiskia då, han skickade ut så kallade ilbud med budskap om omvändelse. Och kanske vi skulle kunna få se oss själva som såna här ilbud i vår tid. Och vi ska läsa Hiskias uppmaning till folket. Och det är från andra krönikeboken, kapitel 30, vers 6-9. Ilbuden begav sig av med breven från kungen och hans furstar, och de drog genom hela Israel och Juda enligt kungens befallning. De sa: ni Israels barn, vänd om till Herren, Abrahams, Isaks och Israels Gud. Då skall han vända om till den kvarleva av er som har räddats undan de assyriska kungarnas hand. Och var inte som era fäder och bröder som var trolösa mot Herren, sina fäders Gud, så att han utlämnade dem åt ödeläggelse som ni själva har sett. Var alltså nu inte hårdnackade som era fäder, utan räck Herren er hand och kom till hans helgedom som han har helgat för evig tid, och tjäna Herren er Gud, så skall hans brinnande vrede vändas från er. Ty om ni vänder om till Herren skall era bröder och era barn finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att de får vända tillbaka till detta land. Ty Herren er Gud är nådig och barmhärtig, och han skall inte vända sitt ansikte från er när ni vänder om till honom. Och nu kan vi inte vänta oss att folk ska lyssna till ett budskap om omvändelse. Vi ska se här i vers 10 vad som mötte Hiskias ilbud. Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon, men man skrattade åt dem och hånade dem. Jag tror en del av er känner igen det här, alltså från våra dagar. I det stora hela så befann sig alltså andligheten på ett sluttande plan, även om det då under kortare perioder uppstod något som man kan kanske kalla för väckelse eller andligt uppvaknande, reformation. Men det var ofta ganska lokalt. Och till slut så visade profeterna att det inte fanns någon väg tillbaka. Då skulle det judiska folket föras bort i fångenskap och templet jämnas med marken. Och vi ska läsa då ifrån andra krönikeboken, kapitel 36. Vers 14-16. Också alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De bedrev hedna folkens alla styggelser och orenade Herrens hus, det som han hade helgat i Jerusalem. Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem gång på gång genom sina sändebud. Ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning, men de gjorde narr av Guds sändebud. De föraktade hans ord och hånade hans profeter till dess att Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot. Så Israels öde, det säger oss alltså att kristendomens tid inte kommer att avslutas i triumf innan Jesus kommer tillbaka, ska jag tillägga. Den kristna eran, den kommer att avslutas med en mycket kraftig tillbakagång. Och det är då på grund av den inblandning av främmande läror och oren andlighet som har skett i den kristna tron. Och det är också därför då som Jesus säger så här om den yttersta tiden i Lukas evangeliet kapitel 18 vers 8. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Vad säger oss då det judiska folkets 70-åriga fångenskap i Babel om kristenheten i vår tid? Och jag tror alltså att man måste inse att kristenheten kommer att och håller på att intas av Babels väsende. Jag tror det är ett uttryck jag snott av dig, Sven. Liksom det mesta jag säger här. Ja, det blir på motsvarande sätt som det judiska riket då mer och mer intogs av Babels arméer. Och den babyloniska fångenskapen för kristenheten handlar inte om att vi kommer att föras bort till ett annat land såklart. Det handlar istället om att vi kommer att bli mer och mer infångade utav Babels väsende. Och det handlar om en andlighet som till syvende och sist har sina rötter i Babel just. Och vi kan se det som moderna former av spådomsväsende, teckentyderi, drömtyderi, mystika upplevelser, metoder, riter, ritual, tingeltangel, andliga hierarkier och ämbeten och maktstrukturer och så vidare och så vidare. Men Babels väsende handlar ju såklart också om politisk makt och ekonomisk kontroll och andlig likriktning då. Och förföljelse av de som inte vill vara politiskt och religiöst korrekta. Bibeln har ju förutsagt att det ska bli förföljelse av kristna och judar i den yttersta tiden och att de som inte då inordnar sig till och med kommer att mista livet. En del av dem. I värsta fall då. Och nu kan vi då tack vare såna här organisationer som Open Doors se att såna här förföljelser redan sker i ganska omfattande skala. Jag ska ge några bara exempel. Man listar 50 ska man säga banditländer, vilka är de värsta där det sker såna här förföljelser. Och utav dem så är det 40 stycken där förföljelsen mer eller mindre beror på islam, indirekt eller direkt. Och det problemet ser vi att det eskalerar också. Och de resterande länderna som står listade i den här, det är kommunistiska regimer eller där buddhism och hinduism har ett stort inflytande. Plats nummer ett har det kommunistiska Nordkorea haft i ganska många år nu. De är värst, de har några, jag vet inte om det är bortåt 100 000, det står i denna, kristna fängslade i koncentrationsläger eller fängelser. Men även här så har vi en del profetiska förebilder i Gamla testamentet som kan ge en viss tröst, tycker jag. Och berättelserna om Daniel i lejongropen då, och hans tre vänner i den brinnande ugnen, de berättelserna kan ju ge oss en tröst och ett budskap mitt i den babyloniska fångenskapen. Och man ska minnas det här att när judarna var fångna där i Babel så fanns det även rättfärdiga judar med mitt i den här fångenskapen. Daniel och hans vänner är ju sådana personer då. Och de var ju tvungna att leva där mitt i vad Babels väsende handlar om. Men utan att de blev ett med Babels väsende. De höll sig ifrån det där. Och just de personerna, de fick ju då, som ni vet, ett alldeles särskilt beskydd av Gud. Men sen vet vi också att rättfärdigt blod utgjuts ibland. Så det kan bli mycket svåra tider såklart. Men kvar i Jerusalem så fanns profeten Jeremia som fick ett budskap från Gud till de som var fångna i Babel. Och han skrev ner det i ett brev som han skickade till sina landsmän i fångenskapen. Och man skulle då kunna tro att hans brev där och hans budskap handlade om att man liksom, nu skulle man strida, nu var det andlig krigföring som gällde. Men det var inte riktigt så. Och vi kanske skulle kunna se Jeremias brev till judarna i fångenskapen som ett budskap till oss idag, just i den här tiden vi lever i. Och det här är i alla fall då vad Jeremia skrev. Och det är från kapitel 29, vers 4 till 7 först. Jag tar det i några delar så här. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Och här är först då, kan man säga, hur vi ska leva i vardagen och förhålla oss till makthavarna. Så fortsätter vi. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmän. Och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Och det här är då hur man ska förhålla sig till den nya andligheten i fångenskapen, kan vi säga. Så fortsätter vi. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Och det här är då löftet om befrielsen efter 70 år av fångenskap. Och så den sista här. Men ni säger, Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel, minns han. Och här har vi liksom den här attityden där man istället har fångats in i den här nya andligheten. Och vi kan ju då tycka att det är lite märkligt att folket blev uppmanade att söka den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Särskilt då när det babyloniska riket var så här våldsamt och kult med alla sina teckentydare och spåmän och trollkarlar. Då kan vi tycka det är märkligt, men man måste också förstå att Babel var ett verktyg i Guds hand för att straffa det judiska folket men också andra folk. Och Gud kallade till och med Babels kung för min tjänare, som vi ser i Jeremia kapitel 27, vers 6. Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniske kungens hand. Och så ska vi särskilt notera det som stod tidigare i vers 8. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar ni drömmer. Självklart kan Gud tala till oss i drömmar, men då tror jag att det ska vara lätt att förstå att det var från Gud. Jag tror inte man ska gräva i sitt drömliv, för det är en soptunna, tror jag. I alla fall är det så hemma hos oss. Ja. Till detta kan vi då lägga det här budskapet också från Jeremia kapitel 10, vers 2. Så säger Herren, ni ska inte ta efter hedna folkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen. När vi ser oss om i världen idag och även runt omkring i den vilsna delen av kristenheten, så är det ju helt klart att Babels väsende vinner mer och mer terräng. Och det är trots Bibelns alla varningar som vi bland annat har gått in på då. Gammalt tankegods från Babel får ny livskraft och nya kläder också för den delen. Och idag så går det här ibland under namnet New Age, men också under One World eller New World Order eller Zeitgeist som vi har varit inne på. En del menar att islam är den stora faran och att den sista antikrist som Bibeln då talar om ska komma ur islam. Och jag själv är inte övertygad om det. Det kan ju faktiskt vara så här att den militanta delen av islam som vi nu ser så väldigt många hemska prov på. Det där skulle ju vara så, kunna vara så att det fungerar som en slags satans irrbloss. Det är hemskt det som sker. Det är stort det som sker. Men det kan, vi får vara vakna för det. Det skulle kunna vara ett satans irrbloss för att folk inte ska se vad som smyger upp bakom ryggen på dem. Och intressant är ju då att notera till exempel att där de två skyskraporna World Trade Center stod före den 11 september 2001. Nu står en byggnad som är som ett slags Babels torn. Och som faktiskt har fått namnet One World Trade Center. Handelscentrum för en enad värld. Den här byggnaden invigdes den 3 november 2014. Och nu ska vi ju inte spekulera i sånt här för mycket som jag har sagt. Va? Men jag undrar i alla fall var de har fått sin inspiration ifrån när det gäller designen på den här byggnaden. När man tittar på det här frimurar-emblemet. Det är väldigt likt. Ja, då kanske någon tänkte sig, men det var en tillfällighet. Ja, kan det vara. Men byggnaden är 1776 fot hög. Det kan ni läsa om på Wikipedia. Och det märkliga, då sa det pling här bak. För då tänkte jag, ja men Illuminati-orden grundades ju år 1776. Det var märkligt. Men jag ska vara ärlig och säga också att år 1776 var också det år som USAs självständighetsförklaring ratificerades. Men jag tycker inte vi ska gräva djupare än så här alltså, utan bara konstatera att här är något skumt på gång. Det är så man kan behandla sån här information. Kanske ett tidstecken i sig då. Vart sen andligheten i världen är på väg, kanske man kan se i den här bilden. Den 11 december 2014 så godkände FN en indisk resolution om att den 21 juni ska få vara en International Day of Yoga. En världsyogadag, och det är 177 länder som ställer sig bakom det. Bland annat det kristna USA. Men vi behöver alltså inte gräva djupare i detta, utan kan bara konstatera att vi här ser ytterligare en sak som vittnar om vart vägen är på väg. Alltså in under Babels väsende. Och yoga och hemliga sällskap, det är såklart inte världens räddning. Utan det kommer istället att dra världen ner i samma undergång som drabbade Babel. Och här tycker jag ett bibelord som på något sätt uttrycker det. Från Jeremia 51 och vers 7. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken. Därför blev de från vettet. Sedan ska jag ta med en uppmaning från Jesus att vi inte ska ägna oss åt att spekulera i tidpunkten för olika händelser. Och särskilt inte då när Jesus ska komma tillbaka. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 68. När de nu var samlade så frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och han gav dem alltså inte några svar här om tider eller stunder, för det är inte vår sak att veta någonting om. Och så pekar han ännu en gång på det här som är vår huvuduppgift då, va? Och som var den egentliga meningen också med andedopet, andeuppfyllelsen. Nämligen att ut i världen med er och bli mina vittnen. Samlas inte till tornbyggen Sen visar oss, hoppas att ni förstår det från det jag har sagt, att Bibeln visar att det finns tider för motstånd. Men det finns också tider när vi ska låta Guds vrede ha sin gång. Vi kristna, vi förmår ju inte liksom att ta död på all ondska. Den judiske kungen Josia, han var nog en av de största reformatorerna på Gamla testamentets tid i Judarike. Men han gick också fel och skulle strida när det inte var dags för strid. Och vi ska läsa om det. Och då är det från Andra krönikeboken kapitel 35, vers 20-24. Efter allt detta, sedan Josia hade satt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemys som ligger vid Eufrat, och Josia drog ut mot honom. Då skickade Neko bud till honom och sa: vad har jag med dig att göra, du judakung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot den fiende jag ligger i krig med, och Gud har befallt mig att skynda, sluta upp med att stå emot Gud som är med mig och ta dig i akt så att han inte förgör dig. Men istället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick ut för att strida mot honom utan att höra på Nekos ord som kom från Guds mun. Och man drabbade samman i Megiddopasset. Bågskyttarnas skott träffade kung Josia, och kungen sa till sina män: bär bort mig, jag är svårt sårad. Då bar hans män bort honom från vagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem, och han dog och blev begravd där hans fäder var begravda. Och här ser vi då prov på övermod mot ondskan i en slags iver att strida trots att Gud inte har tänkt att göra så. Så vi får ju se upp att inte vi drar ut mot Neko utan att Gud har befallt oss att göra så. Det finns tider för andligt uppvaknande och väckelse, men det kommer till slut en tid med totalt andligt mörker. Och det sker ju då alldeles före det att Jesus kommer tillbaka. Och det är ju det som är det stora egentligen. Och jag tror att den kristna babyloniska fångenskapen är ganska nära vår tid. För att vi står nu nära toppen av det avfall som Andra Thessalonikerbrevets kapitel 2 beskriver. Och som en straffdom då över kristenheten så väller nu då Babels väsende in över oss. Och det här handlar då inte enbart om miljö och ekonomi och politik och omoral, kriminalitet och våld och sådär. Utan det handlar inte minst om den villfarelse som Anders har gått in på och som dränker kristenheten just nu. Som mystik, New Age också, katolicism, trosförkunnelse, framgångsteologi, Toronto-andlighet, Emergent Church, keltisk kristendom är något nytt. Celebrate Recovery är på gång. Och så en massa annat skevt som inte har ett dugg med genuin, bibelförankrad, evangelisk kristen tro att göra. Vad kan vi då lära oss av allt detta för vår vardagstro? Och jag tycker då att översatt till vår tid och till oss, så skulle Guds budskap till judarna i Babel kunna lyda ungefär så här till oss: var till välsignelse där ni är. Be för överheten. Sköt era arbetsuppgifter och var trogna det ni blir satta att sköta. Fortsätt att vara trogna den ursprungliga kallelsen, missionsbefallningen. Föröka er. Ta inte intryck av den nya andligheten runt omkring. Lyssna inte till de nya profeterna. Bry er inte om syner och drömmar om de inte uttryckligen kommer från Gud. Ägna er inte åt teckentyderi. Sök inte besked i himlakropparna. Spekulera inte. Lyssna istället till budskapet från forna tiders Jerusalem. Sök all er kunskap och vägledning i Bibeln. Och håll kontakten med Gud levande genom bibelläsning, bön och gemenskap med syskon i tron. Se på Jesus. Och vi kan ju gott hänga med i nyheter och vad som sker i omvärlden, bara vi inte kör fast oss fullständigt där i informationsträsket. Och sen kan vi stämma av det då som vi observerar med vad vi läser i Bibeln. Och då kan vi få en liten uppfattning om var vi är. Och det här kan oss hjälpa oss då att vara vaksamma och se till att inte bli bedragna. Sen när vår fångenskap är över, då vet ni ju vad som väntar. Då ska vi få möta Jesus. Och jag tror inte det behöver vara särskilt långt bort. Men vi vet inte, som sagt, exakt när det där ska ske. Jag tycker vi kan avsluta med två bibelord. Med tanke då på vad vi har pratat om och vad vi ska se i världen. Från Lukas evangeliet kapitel 21, vers 28. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Och sen ett bibelord som jag tycker är jättehärligt till oss som är samlade här idag. Från Malaki kapitel 3, vers 16-18. Men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för de som fruktar Herren och ärar hans namn. De ska vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem, så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni åter se skillnad mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Ska vi be tillsammans? Ja, käre Gud, Fader i himlen. Vi är medvetna om att det är genom Jesus Kristus som vi får komma till dig, Herre. Tack gode Gud att vi har fått samlas så här idag och träffas. Vi som är syskon i tron, Herre, vi vill gå den smala vägen med dig. Vi vill vandra i barnaskapet, Gud. Vi vill befinna oss i en trons vila. Herre, vi vill inte fastna i allt det här babyloniska, Babels väsande, Herre. Hjälp oss, gode Gud, att allt mer finna dig när vi läser Bibeln och ber. Herre, hjälp oss att vara vakna i denna tid vi lever nu. Beskydda oss alla, Gud, från allt som vräker in över oss, Herre. Var med oss, Herre, när det blir ännu mer ondska, när det blir förföljelser. Led oss på dina vägar. Vi vill särskilt be för varandra nu här också, när vi ska ge oss av härifrån och det är snö på vägarna. Så Gud, var med var och en. Beskydda var och en som ska åka hem nu. Tack att du är mitt ibland oss just nu. Käre Gud, vidrör oss, Gud. Tack ska ni ha för att ni har kommit hit idag. Det har varit en, vad ska jag säga, stor dag för oss som har fått jobba med den här temadagen. Och det är helt fantastiskt att få se så mycket folk komma från nästan 100 olika orter i vårt land. Det var några från Övertorneå. Och det var några ända från Blekinge. Och även då från öst och väst. Så att det är alldeles fantastiskt roligt. Tack ska ni ha allesammans för att ni kom. Och jag hoppas att vi kan träffas snart igen.